längtar du till februari?
Nej, usch. Nu blir jag trött bara för att du sa så.
Du är ingen vintermänniska?
Jo, absolut. Gud, jag älskar vinter. Bara det är vinter. 2012 kom faktiskt vintern. Vi pratar ju mycket väder här. Mm. 2012 kom vintern i Mellansverige andra veckan i oktober. Och det blev över 10 grader varmt. 10-12 grader kallt blev det. Och så kom det en meter snö. Sen var det jättekallt och så kom det snö hela tiden ända till januari. Första januari så sprack det upp och blev solsken. Mm. Och fanns inga moln. Fortfarande 10-15 grader kallt. Sen var det soligt och fint ända till hösten 2013. Vi hade en kanonsommar då.
12.
Och en kanonvinter. Ja, 11-12. Ja. Oktober kom och försvann.
Jag vet, min äldsta dotter är född i februari 2011. Jag för mig den vintern och 12 också då när de
tolv kom man svinkallt. Andra veckan i oktober och så var det 15 minusgrader. Behövde inte tvätta bilen på hela vintern för det var kallare än saltet klarade av att ta, så att det var vinterväglag ända till i slutet av mars. Mm. Och sen blev det en fin vår och sen jättefin sommar.
Var det senaste svenska rallyt som var riktigt bra då också, 12 kanske? Eller 13 kanske?
Jag kommer inte ihåg, 13 kommer jag inte ihåg, men 12 kommer jag ihåg. 13 kommer jag faktiskt inte ihåg.
Undrar om 13 var då det blev lervälling på slutet, där det började tö.
Ja, det kan det ha varit.
Och det
var i alla fall en väldigt fin sommar den sommaren också. Både 13 och 14 var väldigt fina somrar.
Mm. Som sagt, vädersnack i vanlig ordning, men vi har ett litet syfte med vädersnacket idag. Välkomna till Motorpodden. Med mig och Johan Hedlund och Janne Flash Nilsson. Jag säger som Johan och Jakob, in och prenumerera på podden om ni lyssnar via vf.se eller någon annanstans. Sök efter VF Sportens podcast där ni hittar poddar helt enkelt. Facebook, VF Sporten, Flash Auto, om ni vill titta där. Jag tänker vi börjar faktiskt i den här gången med just svenska rallyt, Rally Sweden. Som känns som att som vanligt i lite kris, panik, ungning.
Precis, det har varit så sedan 97 känns det så. Men sådär. Jag tror jag var med och fick vara delaktig när Ericsson gick in och räddade svenska rallyt. Det kan ha varit 96-97 och Renault ihop med Jonas, i samarbete med Jonas Kruse. Mm-hmm. Körde nog någon Renault på något vis, det är Megane F, kan han heta F2-klassen kanske?
Ja, det kan
stämma. Han och Svan, Per Svan.
Heter det F2 då? R2 finns det ju.
F2 heter han då, tror jag. Jag tror han heter F2. Framhjulsdrivna 2 liters någonting. Mm. Och Per Svan var väl utmanaren och så Jonas Kruse. Då var Ericsson och Renault samarbetspartner där. Och jag tävlade ju för Renault. Kanske var 96 till och med förresten. Då var det väldigt kallt, för då körde de på inre hamn på isen. Ja. Gjorde de. Hade det de en specialsträcka i inre hamn där. Och det har de inte haft på några år. Nej, då har de behövt båtar.
Det har inte riktigt varit läge med det.
Nej, 2012 då. Hade det funkat? Ja. Men det är svårt att planera det. Jag tror att de planerade en år och så blev det inställt.
Ja. Har jag någon känsla det stämmer. Men Ericsson var alltså in och pytsade in.
Mm. Elektronikbolaget, ja. Inte någon med efternamnet.
Nej, precis.
Och de samarbetar ju med Volvo Personbilar Sverige och Volvo VCC, Volvo Car Corporation heter det, som jag tävlar för. Mm. Gjorde de. Och då gjorde de också över gränserna där med Sverige och rally och Jonas Kruse och så.
Ja. Men du, som sagt, i vintras var det ju katastrof. Snudd på, om vi nu får kalla det katastrof. Det
får man inte.
Sträckeströk, så nej.
Men det var inte bra.
Sträckeströk och allting, men ändå lyckades de få ett 3-årsavtal på pränt. Mm. Men redan då så var det ju stora fotnoter, eller vad man ska säga, att bjuder ni inte på ett rally med vinterväglag så ryker ni.
Mm. Och det är väl rätt?
Ja, men nästa.
Alltså, vi vill ju alla att svenska rally ska gå här, men ska det vara ett vinterrally och man bestämmer att det ska vara ett vinterrally, då får det ju vara vinter.
Ja,
det är det som är grejen.
Precis. Men ända sedan februari då, det var ju glädje liksom att de fick det här avtalet. Det var ju mot alla odds egentligen att de skulle säkra ett avtal.
Tror vi i alla fall.
Ja, precis. Men ända sedan dess har det varit snack om att rallyt måste till snösäkrare områden. Och det finns ju i Värmland. Det finns ju snösäkra områden. Det är ju uppe i norska gränsregionerna, norr om Torsby, hela vägen upp. Mm. Men det stora problemet är boendet. Mm. Och det har Glenn Olsson sagt,
och det är ett stort problem.
Gång ut och gång in. Jag skrev en grej förra veckan här om att de närmar sig Torsby, men det är fortfarande, han säger samma sak. Boendet är liksom inte löst, och han har sagt det här sen februari att kan vi inte lösa ett bra rally, kan vi inte lösa boendefrågan och kan vi inte bjuda på vinterväglag, så ryker vi från Värmland. Mm. Sen kanske Svenska rallyt har kontrakt i 3 år, men att Värmland ska ha rallyt kanske är kört.
Ja.
Vad tror du, först och främst, vad tror du, för nu snappade andra medier också upp det här lite igen och spann på samma grejer som vi skrev i februari redan, men det har inte förändrats så mycket. Är det ett taktik för att sätta press på alla som har anläggningar och boenden och skriva på de här avtalen med rallyt, eller?
Det kan det nog vara. När det gäller att det måste vara vinter då, så kan det ju vara svårt kanske att sätta press på någon mer än Kung
Bore. Men om vi tittar på boendefrågan.
Boendefrågan, ja. Och det är inte Kung Bore involverad i. Så måste de ju garantera, måste ju knyta upp boendet givetvis för, och då måste ju i så fall då de som har boendet reservera. Jag misstänker att det är med det som är problemet. Precis. Att de som har boende vill inte reservera. Om vi tar till exempel, jag har ett boende i Sälen, och det är ju innan säsongen är slut, det är ju nästa säsong redan uthyrd, så att det är ju, jag kan tänka mig att det finns mycket boende där uppe som är uthyrda i flera år i taget liksom. Så det är svårt att säga, ja, men vi garanterar så mycket rum just i Svenska rallyt. Mm. Det tror jag. Och sen så är det väl också så att efterfrågan och tillgång sätter priset, och det är väl säkert en diskussion om det. Mm. Vi har väl alla varit med om att pris har gått upp på både flyg och hotellrum när det är intressant, eller konferens i stan eller vad det nu kan vara. Så,
precis.
Så att, ja, det är säkert ett spel till höger och vänster. Samtidigt så kan man ju inte trolla. Det finns ju väldigt lite boende.
Ja, och färre har det blivit.
Ja. Så både det och snöflingor har blivit mindre utav de sista åren. Så att de har nog en utmaning där.
Ska rallyt vara kvar i Värmland då?
Ja, jag tycker nog inte det. För rallyts skull så skulle nog rallyt flytta till... Man skulle nog lägga ut det på en kommun som säger det här vill vi ta hand om, det här vill vi ha som ett fönster. Det har gått lite, det är som ett gammalt äktenskap, Swedish Rally och Värmland, att blivit som en gammal fru så liksom, som ingen bryr sig i, om man det jobb hon gör liksom, för att hålla ihop familjen, och det kanske behövs vitaliseras och få en energikick. Mm. Och
du tänker hela spektrat där.
Jag tänker på svenska rallyt.
Ja, men näringsliv och...
Ja, och näringsliv och hotellbranschen och kommuner och engagemang och folk.
Man tar det
och,
lite för givet.
Ja, det tror jag. Jag tror att de flesta som bor i Mellansverige här, de tycker liksom att... nu är det svenska rallyt igen. Få se vad vi gör liksom. Mm. Och det blir ju så efter ett tag. Det är ju inget fel på dem, och det är inget fel på någonting så. Men ibland behöver man kanske flytta till något ställe där man blir stolt över att få det. Mm. Och det är jag inte så säker på att Värmland är. Att de är så stolta över att ha vare sig Färjestad i elitserien eller Swedish Rally i Värmland. Nej. Det känns inte som att det...
Och det är ju ändå...
Någon bryr sig om det.
För om man tittar då, det finns alltså 13 VM-arrangörer per år. Nu blev det 12 för Kina ställde in, men det är väldigt få som får ha de här evenemangen ändå. Menar folk kanske inte riktigt, eller folk och näringsliv ska man kanske säga då, inte riktigt förstår hur stort det är.
Jag kan säga så här, att om de flyttar båt så det inte hamnar här i Värmland, då förstår de.
Mm.
För då sjunker omsättningen på hotell, mat, restauranger, bensinmackar, kiosker, butiker, kläder, allting sjunker drastiskt under de här 2 veckorna. Och då minskar skatteintäkterna. Mm. Det förstår ju folk. Mm. Whoops, vi förlorar pengar. Vi har tydligen tjänat på det här i några år. Det har inte jag fattat.
Nej.
Så, och det är kanske ett uppvaknande man behöver få ibland. Mm.
Men om man tittar rent krasst på det som sagt. För att
då vill vi ha kvar
det är klart att man vill.
Om känslorna styr så vill
precis.
Man
ja. Men om man tittar, Karlstad ligger lite för långt söderut. Här finns hotellkapacitet. Mm. Men problemet att ha i Karlstad så måste du köra. Och det här är ju också, det är en diskussion. Många tycker att alla team och förare är bortskämda, att de inte kan sitta och tuffa 15 mil på förmiddagen och sen köra upp i Norge gränsen uppe i Sysslebäck och sen komma ner.
Men om man inte har kört bil i Värmland så förstår man inte. Förra höst, våren, så skulle jag upp på ett sånt här vårevent där jag kör ifrån Anders Hedström på Antilla isen
där, ja.
Som jag gör varje år, som han blir arg och sura för i månader. Och då var det båtväder där nere. Det fanns inte en snödroppe, eller inte en snöhög, ingenting. Så körde jag upp för så här, åkte förbi Sunne, åkte förbi Torsby, kom en bit upp i Torsby, kom en liten bit till, sen stod det vitt sand, lite vitt på backen så här, och sen så bara helt plötsligt så på bara en kilometer så bara växte det till en meter snö och sen blir det is på alltihop och sen var det vinter.
Mm. Ja, det där, jag vet precis vad du pratar om, för det har jag upplevt också, någonstans där 5 mil norr om Torsby, eller ja,
vitt sand.
Så är det liksom Antilla, som en linje.
Ja, du kan nästan se den från grönt och så går det till en meter snö och så går det från vågor på sjön till en meter is på någon kilometer bara.
Mm.
Fascinerande. Och det är väl den gränsen de vill vara ovanför då, förstår jag. Och sen så är det här med boende då.
Ja, och det är klart, hade Branäs sagt, kom hit, ta vårt boende, men de har en fruktansvärd rullians på skidgäster i den perioden, ja. Så det är ju uteslutet.
Ja, det går inte, givetvis. Och som jag sa, det är inte säkert ens att de kan säga sig, ja, men vi ställer undan rum till nästa år, för ringer du idag till Sälen och vill ha vinterrum så kanske du får börja boka på försöka hitta datum 2018 för att hitta boende. Mm. Eller jag vet att det är så, du får titta om du vill ha speciella veckor, så får du titta på 2018, för det är redan fullt 2017. Och då kommer någon och säger så här, vi vill att ni ställer undan alla rum åt oss i en vecka. Det är inte,
det behövs ju inte så mycket mer än en vecka.
Nej, men varför ska de krångla med en vecka? De har ju redan hyrt ut allt. Liksom. Ja. Det är bara jobbigt att riva upp allting och ställa en vecka. Och liksom, jag förstår precis varför det finns ett problem där.
Mm. För där har det väl varit, för jag vet inte exakt hur många bäddar det finns i Branäs nu, men om du skulle få med dig lite privatägda stugor och sånt, så tror jag att de skulle svälja en stor del av det som behövs.
Ja, om inte det redan är svalt och uthyrt.
Mm. Ja, precis.
Det är inte helt omöjligt.
Men då, om vi går vidare då, vart ska det flytta om det ska flytta?
Oj, Stureplan brukar vara bra. En sån här besiktningen utanför Sturehof.
Ja.
Och så svänger den ner vid Kungsgatan och sen är det en specialsträcka med en tundvändning nere vid Rish.
Mm.
Och så åker man upp till Dramaten, tar vänster upp på Nybrogatan. Vänster ner där vid Östermalmstorg och ner så. Det är ju en jäkla bra sträcka.
Men det blir inte så mycket
snö. Det blir mycket vitvin.
Ja, precis. Det är det som blir det vita.
Nej, men det är klart att det inte
faktum
går.
Faktum är att Glenn Olsson, vdn för Svenska Rallyt, har ju faktiskt pratat om Stockholm som en potentiell att ha kicka igång rallyt där.
Ja,
kolla Monaco eller Monte Carlo rallyt. De kör ju en ceremoniell start i Monaco. 30 mil från rallyts huvudort i början, Gap.
Ja, och det är ju för att, och nu tycker inte alla om det då, såklart, men det är ju så här att det omsätter ju mycket pengar sport idag. Och då är det många med att investera pengar, och väldigt få av dem vill bo i Branäs.
Mm.
De bor helst i Monaco, gör de. Om de får välja så bor de i Monaco, och så går de upp till Café de Paris, restaurang Café de Paris, och så sitter man där och dricker vitvin och tittar på rallybilar. Så det finns ju liksom ett syfte med det där. Sen så alla vi bönder då, som tycker om när man bara sladdar med en Volvo i skogen, vi vill ju se en annan. Vi vill ju inte dricka vitvin på Stureplan.
Så dricka 3-5 och grilla en tjockkorv,
ja. Skrika hata Norge eller något sånt där. Heja Solberg, eller vad skriker de?
Ja.
Heja Solberg skriker de väl alltid, va?
Ja, det blir en del sånt. Och sker är väl den de kanske hackar på nu för tiden.
Heja Solberg skriker de.
Mm.
Och så dricker de hembränt.
Mm. Ja, det är inte 3-5.
Sa inte jag.
Nej,
3-5 är sånt brask. Det fryser ju bara.
Ja, precis. Så är
det fryser.
Ja, har du varit vid Collins Crest någon gång?
Nej, jag har inte varit det. Jag var
den upplevelse.
Ja, jag kan tänka röst. Det är så här, jag är inte så intresserad av rally.
Nej.
Jag är inte riktigt min sport. Då tycker jag det är roligare att sitta på Café de Paris och titta på Formel 1.
Men travet har ju lite, om du åker ut på travbanan och superspecialen, kan du sitta där i restaurangen.
Men de har en, de har en utmaning där med att det är bilar som kör mot varandra som inte är i samma klass, och en får inga mellantider och en vet inte vem, och det är, liksom, det är lite rörigt där för mig som inte är intresserad. Så står jag där och så tittar jag ibland och så, och så inser jag att jag förstår ingenting av det här. Jag vet inte vad som händer. Och det, jag är väl, men sen, igen då, nu är jag klagar. Jag gillar inte rally. Det är väl det som är... Det är väl det som jag gillar inte rallycross heller. Som du vet, anledningen till att titta på rallycross är att jag känner alla som kör det. Ja,
precis.
Nu känner jag ingen som kör rally längre. Ja, PG då.
Men han kör ju SM då.
Ja.
Så, och där... Ja, vi ska inte...
Där är han bäst.
Ja, där är han ganska överlägsen.
Han är bäst. Ja. Det är lite överallt PG faktiskt.
Men du, det är ett stort argument som många säger för att det inte går att flytta från Värmland, är det här lite ändå traditionens makt. Alla som har jobbat med det, som kan allting, som har jobbat som vägvakter och allt möjligt, det ska hitta sträckor. Men hur stort problem tror du att det är?
Jag ska göra en jämförelse. I morse på nyheterna så berättade de om att de har hittat en planet.
Ja, just den där.
Som de inom 8 år ska kunna undersöka för att den verkar ha samma uppbyggnad som jorden. Men om man ska åka dit för att titta på den så tar det 75 000 år att ta sig dit. Men den här ska de inom 8 år nu utforska för att se om det finns grönska eller någonting. För det verkar som att den här planeten har samma förutsättningar som jorden, misstänker de då. Vad var din fråga?
Ja, och flytta.
Kan alltså, man flytta en specialsträcka från Värmland?
Är det möjligt att hitta den här, de här...
Vad tror du om vi tar de jämförelserna?
Ja, precis. Ja.
Ja, om man tar den jämförelsen, hur svårt kan det vara att flytta en rallysträcka?
Det är klart, det finns ju rallyarrangörer som uppe i norr också om man tittar så. Men det är trots allt en skillnad på att arrangera ett SM-rally och ett VM-rally.
Får väl flytta en arrangör då? Vill man så går det.
Staben tror jag, det kanske är det minsta problemet. Ja. De som tävlingsledningen, men sen så ska du ha de här. Men
då flyttar du på lite sträckpersoner här och där. Och så, alltså vill man så går det.
Det, det gick ju. När de flyttade till Norge
startar de inte nya VM-rally nu?
Jo.
Där har de inte ens kört
rally. De skulle köra i Kina som de inte haft rally eller VM i förut.
Och vart tar de sin stab på flera tusen år?
Precis. Nej, det är ju, det är folk som har haft. Ja. Det har ju varit något rally där som fick VM-status. Och, så. Och det är klart, som du säger,
det gick
i Norge då ett år när det var rotationssystem, så var det ju ganska många från Värmland som var där och jobbade. Det kanske går.
Du kanske
löser det 1 eller 2 år då.
Ja.
Och sen så har du kört in en ny.
Ja.
Nya eldsjälar.
Vad sa vi? 75 000 år tog det att flyga till den här planeten. Ja. Och de ska undersöka den inom 8 år nu. Ja. Så att flytta en sträcka från gryta, eller vad heter det? Tunna.
Soptunnan är en gammal klassiker. Men den är inte... Nej.
Men det är klart det går. Vi får hoppas att de inte gör det, men det är klart det går. Jag menar det.
Men om du ser på det, om du tänker bort, för du gillar ju ändå att det är här. En gång per år.
Absolut.
Att det kommer och du
jag tycker synd, värdet jag tycker synd om rallyt att de får så lite uppmärksamhet. Det är det jag tycker. Det är, det. Alltså, det är inte rally i sig jag vill flytta till en annan ställe. Men, utan jag menar att rallyt förtjänar en större uppmärksamhet och ett mer och att man är stoltare av att ha det. Jag tycker att vi i Värmland kanske inte riktigt förtjänar att ha det, om du förstår så.
Men om man tittar på det just så kanske du menar att det kanske skulle vara det bästa ändå?
Och flytta det? Det är ju inte jag man och... Det är inte jag man och... Vi hoppas att de vet som sysslar med dem.
Ja, men jag kan hjälpa
dem med det där med planeten där.
Ja, precis. Det får du göra.
Det lät enklare. Ja. Kändes det,
Det är ju som sagt det är en väldigt komplex fråga. Som sagt, och folk som har dragit fram Östersund och Åre. Det är ju samma år. Det är precis samma sak som Sälen. Där kommer du inte få någon boende i vecka 6 i februari. Det kan du glömma.
Ja. Och sen är det ju massvis med fina sträckor och allt möjligt. Men då finns det ju inga hotell alls.
Nej.
Och då lägger man den ner i Småland och sådär, då finns det ju väldigt mycket hotell och väldigt mycket sträckor och allt möjligt, men då finns det ju snö.
Nej. Jag tror, vet du, ett sommarrally kanske skulle vara, för då har
de
alla
de redan. Då kommer vi tillbaka till Sverige och sommarrally, men då lägger vi det i Tyskland. Ja. Säger de då, så.
Det
är ju vinterrally som vi lägger här.
Och det är därför det är kvar i kalendern fortfarande. Ja. Jag tror att hade vi inte haft vinter och kunnat bjuda på det,
så hade det varit borta. Ja, så
för länge sedan.
Det kan vi nog vara överens om.
Det är inte den marknaden här direkt.
Nej, utan de vill ha sitt vinterrally. Mm. Och så säger de löst det. Ja, de.
Precis. Men du, vi får hoppas på några kalla vintrar nu då.
Det blir det. Och vintern kommer om 4-6 veckor nu. Ja,
det ser vi fram emot.
Och med skoteroverallen.
Exakt. Och du, skoter.
Hösten kommer ju 1 augusti i Karlstad. Så ja, varför kan inte vintern komma?
Ja, det blir så. Skoter. Mm. Motorcykel. Road racing. Mm. Det är nästan samma. Det är på väg åt samma håll. Mm. Tjeckien var MotoGP senast. Mm. Med jättesensation. Jätterace.
Mm. Jag tyckte faktiskt jättesensationen kom i kvalet. Jag skulle nog kunna satt 10 000 kronor på vad heter han med Gud?
Lorenzo.
Vad hände? Hjärnblödning. Att Lorenzo skulle ta polen. Mm. Och så gjorde Marc Márquez det som han gör ibland när han liksom bara kör skiten utav motorcykeln. Mm. Och han kanske inte krossar dem, men ni får inte glömma att Yamaha har en väldigt stark cykel. Mm. Och Marc Márquez pressar dem. Tittar du på Pedrosa då, så var han ner och körde kvala. Han kvala för att få vara med i Q1. Mm. Medan Marc Márquez tar polen då. Mm. Så han är ett underbart. Så det kom skrällen först. Jag satt liksom bara och nu är det snart slut och det är Lorenzo som tar polen. Nej, det blev Marc Márquez. Mm.
Som tog pol med 250-300 delar. Eller ja, två tiondelar.
Det är ju mycket det där, men det är ju inte cross är det ju inte.
Nej, nej.
Men det visar i alla fall hans talang, ska jag säga, som ingen tvivlar på. Mm. Jag kommer ihåg när Rossi åkte bakom honom första året han körde. Så det är ju han som har gjort om allas körstil nu, de har ju kopierat honom. Och då åkte Rossi bakom honom på Italiens Grand Prix, banan hette Misano. Va? Mm.
San Marino till och med.
San Marino heter det. Och då frågade han Rossi sen, du låg bakom Marcus, vad såg du då? Och då sa han, så där fort åker inte jag, sa han bara. Jaha. Och sen har han ju tränare för att åka så fort, ja. så han har ju ändrat sin körstil, men han är ett unikum. Mm. Det är svårt att inte gilla Márquez.
Men vinna fick han inte göra i Tjeckien.
Nej, men det har hänt något också, grabben är ju bara 23. Mm. Och tittar man då på de sista åren så vann han VM i 125. Sen blev han blev tvåa i 125, etta i 125. Etta i Moto 2, världsmästare i 125, Moto 2. Sen gick han till MotoGP, blev världsmästare första året, blev världsmästare andra året, blev trea tredje året och leder fjärde året. Så att hans CV är rätt tufft och pojken är 23 år gammal. Men det som har hänt är ju att han har ju varit totalt crazy. Ja. Utan att ramla har han varit det. Han ramlar inte speciellt ofta. Men det som har hänt nu i år mot förra året, det är att kan han bara ta en fjärde plats, om det är ett bra resultat och omöjligt att nå, så tar han en fjärde plats. Mm. Kan han ta en seger så tar han en seger. Kan han ta en tredje plats så tar han en tredje plats. Han tar alla poäng han kan få, om du förstår vad jag menar. Mm. Jag menar, sticker Lorenzo, det går inte att ta han, då blir han tvåa. Mm. Kan han vinna, då vinner han. Liksom. Så att, och nu leder han med 54 poäng över Rossi. Mm. Och jag vet inte hur de ska. Jag vet inte hur de ska ta det.
Nej. Nej, det.
Och är det någon som tar det så är det Lorenzo, tror jag. Mm.
Men du, det som sagt 23 år som du säger igen.
Han är ju bara valp. Det är ju bara liksom, han ska ju inte vara så bra som han är. Han är ju liksom komplett som förare, som jag sa i början, så vann han ju på att han var crazy fast kontrollerat crazy. Mm. Nu är han ju inte crazy längre, utan nu är han ju kontrollerad fast snabb. Han är liksom, jag kommer ihåg ett kval för 2 år sedan när Dovizioso kom ut bakom när han cyklade och stannade när de var i USA. Och det var han bara får in ett varv, och de sätter ju tiden på andra varvet för att känna sig för på däckarna liksom, för att inte ramla. Och vad heter han? Marc Márquez kom ut före Dovizioso, och sen la han en pol, jag tror han tog polen med 7 tiondelar och sånt där. Och Dovizioso kastade sig runt halsen på honom när de kom in i line-upen efteråt och bara skrek, du helt galen. Mm. Alltså han tappade cykeln 4 gånger på varvet och räddade han och ändå tog polen. Ja. Nej, hysteriskt.
Ja, det är främt.
Ja, det är främt. Det är coolt.
Men du, som sagt, han blev trea i Tjeckien, Marc Márquez. För den som vann var...
Carl Crutchlow,
som jag trodde han var amerikan.
Som du trodde var amerikan?
Ja, precis. Jag var helt så här, Crutchlow.
Ah, well.
Britt, som är första britten på 35 år att vinna i MotoGP. Det är rätt häftigt.
Mm, det är fantastiskt. Och som du sa där, och tittar man lite, så hade han varit amerikan så hade han sagt... Give me a bud, hade han sagt när han kom in. Och nu sa han väl, that was a nice race. Ja, do you have a cup of tea, sir?
Ja, exakt.
With a slight slice of lemon. Mm. With some milk in, just a spit.
Han
körde fantastiskt bra.
Två hårda däck körde han, eller hur?
Mm. Men han har kört bra förut i regn. Ja. Det var inte den här gången som han körde bra i regn, utan han har kört bra i regn förut. Mm. Och skillnaden mellan... regn och torrt är att om du tittar på, han kör ju för Honda privatteam då, och då får man, nu kan inte jag siffrorna här, men vi säger att han, om det är 100% effekt då i Honda och Yamahas fabrikare, så är det 90% effekt i deras privatare, för att de ska hålla bättre och
De ska inte slå huvudteamet heller, va?
Jag tror inte det är uttalat så liksom, men privatare har ju en begränsning i budget att börja med, och grejerna är ju dyra, det rena, va? Och då drar man ner lite på effekt för att vara säker på att det håller och inte går sönder, inte riskar så mycket. Och sen är det så här att när du utvecklar någonting, och de här utvecklar ju hela tiden, så utvecklar jag den här grejen till dig. Och så visar jag en sak här.
En Bluetooth-snäcka.
Då har jag bara en sån. Mm. Men jag har två fabriksförare. Inte nog med att du måste välja vem av de två som ska ha den här. Så kommer du definitivt inte att välja en privatare.
Nej,
förstår,
utan
de får liksom, först så får ju, om det bara finns en, då får ju den som har störst chans att vinna får den först. Mm. Finns det två, sätter de på båda cyklarna. Och sen så kör de med det, och sen när det fungerar och sådär, så tillverkar de fler, och då får också privatarna det. Så att de ligger liksom ett steg efter så här i utveckling. Och det handlar inte så mycket om någon taktik så, utan det handlar mer om tillgången på grejer. Mm. Alltså, som det blir så. De har ju inget emot att deras privathonder är med och tar pallplats. Däremot då, när det blir regn, om vi säger att Honda har 100% effekt och så har privata 90, så har du inget behov av de där 10.
Nej, just det.
Förstår du? Mm. Utan då jämnar det ut sig lite mer i stötdämpare och grepp i backen. För de åker ju på samma däck och ofta samma stötdämpare och samma chassin. Och väldigt mycket lika saker så liksom. Och den här skillnaden som blir, som kanske är en halv sekund då, den blir inte avgörande i regn.
Nej.
Och i det här fallet då, så då har ju större chans att gambla lite. Sen då Dovizioso åkte ju skiten av dem i början, men då hade han ju efter halva race hade han ju bara sopor kvar av däcken.
Ja,
så att,
precis. Och han körde mjuka däcken.
Ja, men hade han varit lite smart då, och gjort som Marcus gjorde och bara lagt sig på ett tempo liksom, och åkt ända till målgång och spara däcken. Hans däck var ju också dåliga, men de höll då.
Men det var det, som sagt, han Crutchlow där, han kom ju, han låg 15 eller någonting.
Ja.
Gjorde inte det?
Ja.
Men kan, tack vare att hans däck håller sakta
såg med säkert. Såg du däckerna för de som inte höll?
Ja, jag såg det. Det flög ju grejer liksom. Det brukar man ju mer se i Formel 1. När däcken flyger, när liksom man verkligen
kan
se. Då
har de fyra att åka på. Här har de två.
Och där ska de ju slitas. Ja. På det mycket hårdare. De Pirelli har gjort däcken så.
Ja.
Här antar jag att det inte riktigt är tanken att det ska vara.
Och Lorenzo gick ju in och satte på och hoppade över till en cykel som hade slicks.
Ja, så han var riktigt förbannad där.
Ja, på sig själv tror jag, för det var väl han som hade tagit beslutet, tror jag. Men det blir ju så. Och sen är det så också att Lorenzo aldrig riktigt lyckas i regn.
Nej.
Och det beror också på hans körstil. Om du tittar på Marcus då, så åker han med nedlägg och sladd hela tiden.
Mm.
Och blir det regn då så blir det liksom mer sladd eller mindre sladd. Det blir inte jättestor skillnad för honom i körstil. Medan Lorenzo åker på grepp. Han åker nästan som att cykeln hänger i en lina. Och så lutar han inte, han lägger inte ner cykeln lika mycket som de andra, utan han reser upp en lite mer, och sen så åker han liksom på ett grepp runt i kurvan. Och så lägger du vatten på det och då har du ju ingen grepp. Då tappar du ju den unika körstilen som han har liksom, med att hänga och spara däck och alltihop det där. Så han kan åka fort och spara däck genom att han åker på så lite, på så många ställen på däcket liksom. Mm. Och den försvinner då i regn. Mm. Och då blir han panikartad, och så börjar han nu i det här racet, så börjar han ju liksom laborera med lite chanser för att få rätt däck och så. Och så börjar det regna igen tyvärr. Och så.
Just.
Men det är så.
Och Rossi blev tvåa där och det märks ju hela tydligt.
Rossi är inte snabbast, men han är rutinerast. Han var nere på 22 plats.
Ja, precis. Han var också långt ner. Men vad populär han är, det hörs ju. Man hör ju jublet från åskådarna när han tar placering för placering. Ja.
Det är väl en 60-70% av de som är på banorna överallt i hela världen som håller på Rossi.
Mm. Jag börjar fastna mer och mer för det. Jag försöker titta när tid finns. Och nu mera är det jättebra. Man kan gå tillbaks. Om du har Viaplay så kan du gå tillbaks 2 dygn. Och se hela racet i sin helhet. Och MotoGP som sagt, det är ju inte lika stort i Sverige, så det är lite lättare att missa om man går in på ett Formel 1 race. Då kan du inte använda sociala medier eller någon av egentligen nyhetssajt överhuvudtaget.
Nu kommer KTM snart också, och de ska köra i Finland. Det är också lite skillnad. Vi pratar om det här med rally och racing och Formel 1 och så. Formel 1 vill ju hålla sig liksom i Dubai och Kina och Malaysia och medan MotoGP är lite mer folkets sport. Men nu får vi en Kallio som kör där. Ja, men då kör vi väl i Finland då. Det skulle aldrig hända F1. Nej. Nu har vi Marcus Eriksson som säger, ja, men då kör vi väl på Karlskoga då. Det kommer inte hända.
Nej, precis. Han kommer i alla fall till Örebro snart.
Ja,
och visar upp sig lite, men det är ju inte så mycket mer än så. Men jag tänkte just på det, för att sådär, 2018 blev det ju klart nu. Det blev inte 2017, utan 2018 kommer de in i Finland. Mm. Och jag tänkte just på, när vi pratade om den här senaste brittiska segraren som var 35 år sedan, det var
Number 7.
Barry Sheen, hette han så?
Jajamän, nummer 7.
Just det.
Ja. Number 7, Barry Sheen.
Barry Sheen,
han var, 81. Han var kompis med en annan likadan människa som hette James Hunt.
Ja, det var en sån.
Och de gick i kortbyxor och bar överkropp och fluffig frisyr och raggade på tjejer och drack champagne och hängde på Café de Paris och drack vin.
Var han framgångsrik också? Eller?
Mycket framgångsrik. Ja. Barry Sheen var en sån där person som folk verkligen älskar. Mm. En sån brittisk spjuver. Mm. Inte gentleman, utan en sån spjuver var han. Liksom. Så, nej, men han var den tidens jättemegastjärna var han. Ja. Ihop med George Best och James Hunt och sånt där. Mm. Det hör ju mycket.
Ja,
vad de hade mer för intressen än att än att spela fotboll.
Och visst var, som sagt, man får inte säga att det var bättre förr, men det där känns ju som att det, just den typen av...
Nu är du så ung, men då du missar ju väl hela den här Arthur Ashe, McEnroe, den här liksom eran med
liksom i
Gita Skerulaitis.
Slutvågorna
där
kanske.
Nu är de så bra så de kan inte... De kan inte vara personligheter nu. Liksom. Det går inte för att klara av att vinna en... Ja, det är väl Zlatan som är personlighet. Mm. Det är väl en av få som fotbollen har väl fortfarande några, men alla andra sporter slätas ut liksom. De blir det är om Zäta och skägg eller inte.
Ja, exakt.
Och vad heter han i Rangers där då?
Henke Lundqvist.
Om man har mjäll.
Ja, precis.
Det är de frågorna vi har.
Men du, jag såg Barry Sheen där som sagt, som var den senaste britten som vann. Mm. Han vann i Sverige.
Anders Torp, 1981, ja.
Om vi tittar så då, för F1 kan vi ju glömma i Sverige, men MotoGP, finns det en realistisk chans att det, men nu när Finland får ett race 2018, alltså finns det, tror jag att det skulle kunna hända att MotoGP kommer dit?
Absolut, om det fanns krafter som ville få MotoGP i Sverige så är det möjligt. Jag säger inte att det händer då, men det är i alla fall teoretiskt möjligt. F1 kommer ju aldrig bli det.
Nej.
Det kan vi liksom, då får staten gå in och låna mer pengar ifrån Europa-portalen eller vart det på ta pengar.
Ja, för jag tänker just det, jag tittade nu, nästa race är ju San Marino där, Misano.
Norrlandsporten lånar de av, är det inte så?
Ja, det kunde vara någonting det.
Och Larnesson lånar ut i
exakt.
Sverige.
Exakt. Men du, jag tittade just på, för om man tittar mot GP, där har vi varit inne på förut att biljetter till de racen är halva, om inte mer, halva priset än...
Men de
nu såg jag Misano nu i San Marino här nästa. Det var ganska dyrt. Det kostade kanske 4... Nej, vad hade de kvar för biljetter? Det var en tusenlapp, kanske 2. Ja, ännu mer en weekendbiljett där. För bästa var 340 euro. Men många andra...
Men det är 3000 kronor. Det är 1000 kronor per
på
dag.
Bästa,
är det?
Ja. Och de billigaste du kan ha...
Vad kostar en konsert på 2 timmar och 20 minuter? Mm.
Exakt.
1200 kronor om det är någonting.
Så att, 167 euro för en general admission. Men det, Misano var dyrt. Mm. Jag såg, alltså det finns ju Aragon där nere i Spanien som kommer därefter. Där kostar 120 euro för den bästa biljetten för en hel helg.
Men Misano där, vet du, då är ju, då kommer ju alla Rossi-fans. Mm. Och då, de betalar, ja, det är väl samma som vi pratade om det med hotellpriser då, för det, så tar de in 150 000 där, så oavsett om det ökar priset med 1000 kronor så tar de in 150 000 människor. De säljer slut där i Misano.
Ja, men tänk från Spanien där, Motorland, eller vad heter den?
Motorland, ja.
Ja, i Aragon. 55 euro för en hel helg med general admission och ingen läktarbiljett.
Det är parkeringen på Formel 1, det är en dag.
Ja, precis. Det är det. En 500 för att se tre dagar med späckat med racing.
Det är billigt.
Jag tänker just när du, när du ser de biljettpriserna, så inser du att okej, det kanske inte kostar så mycket att köpa rättigheterna till ett race. För då måste de ju, det är därför F1 är så dyrt, för att det kostar så mycket att köpa in så att du får arrangera. Så MotoGP kan ju inte ha alls samma...
Nej, men jag tror MotoGP helt enkelt har profilerat sig för att det ska vara folket. Mm. De har inte glömt vilka som är deras fans.
Nej.
De flyttar inte till... De kör inte bara i Dubai och sånt där, utan de kör... Nu, Formel 1 håller på att liksom flyttas bort. Titta, vi pratade om det på Hockenheim nu. Det var ju liksom halv... Mm. Vi kan säga halvfullt eller halvtomt, men det räcker väl att säga halv då.
Mm, exakt.
Och det ska det ju inte vara i Tyskland.
Nej. Nej,
så med så mycket tyska förare och tyska intressen och världsmästare och bilmärken och Mercedes och alltihop, så är det halvt av något.
Exakt. Ja, vi kan jämföra då, för vi kan ju hoppa över dit, för det är ju Belgiens Grand Prix och det är ju ändå
det är
en
också
klassiker.
En av de billigare faktiskt.
Ja, men jag kan säga en av de billigare, den absolut dyraste, Gold Grandstand då. Det är ju någon super Gold Special, jag vet inte.
3700 euro, säger han.
Ja,
3745
euro.
Yeah,
den, alltså, 3700 euro får du faktiskt Paddock Club i två dagar.
Ja,
då får
du
då får dricka lite vin och sånt.
Ja, det är det man vill vara.
Men om man tittar då, nu finns det säkert billigare, men okej, spa. En general admission då, där du står, där du inte har läktarbiljett, men 165 euro för den här.
Ja, och då är ju skillnaden på spa då, det är ju bergsmassiv. Mm. Så att du har ju naturläktare där, så att du behöver ju inte ha.
Nej.
Så det är ju det som gör att spa, eller det som gör, men spa är ju, har ju alltid varit en, det och Portugal och Ungern har ju varit sådana här tävlingar som vanliga arbetare kan åka till. Liksom.
Till och med jag hade råd. 2008 var jag där.
Ungern.
Nej, spa.
Spa.
Mm. Då var vi där och fick se ett häftigt race när det började regna de sista varven.
Ja, just det.
Kimi Räikkönen gick upp i ledning, sen så kraschade han av och Lewis Hamilton vann där. Mm. Vi såg Kimi köra och vi stod. För det är ju det.
Då slicks gör han, va?
Ja. Och så började det komma regndroppar.
Det regnade alltid där. Nu är vi tillbaka till det med väder. Då. Jag tävlar mycket på spa och det är en Nürburgring. Mm. Där släpper det vatten dagligen året runt.
Mm. Ja, det där är ju en klassiker.
Och inte hela banan för att göra det intressant.
Det kan regna på ena halvan och så är det
toppig. Så är solsken på andra.
Ja, exakt.
Så får man fråga liksom.
Ja.
Hur ser det ut?
Mm. Nej, det var häftigt. Den ligger ju ute på landet liksom. Vi fattade ingenting när vi åkte dit. Vi var småvägar och helt plötsligt kom vi och var det parkering tydligen. Och så gick vi ur bilen och så var vi på banan.
Mm.
Och vi trodde vi hade kört helt fel.
Ja, ni är säkert.
Men vi kom rätt. Vi stod då bakom, alltså efter Eau Rouge där, denna legendariska kurva i
uppförsbacke. På toppen där uppe?
Nej, vi stod ju efter på raksträckan där. Så att
i den lilla bara högerknicken där, eller?
Mm. Så det gick ju fullt blås där. Men det var kul att se om högerhastighet. Ja, det är kul att se, men du hann ju knappt se omkörningarna.
Nej.
Så fort gick det.
Mm.
Så, jag vet inte. Men kanske, där kanske man inte ska stå. Om man ska åka dit.
Nej. Sen det är ju lite som, alltså Formel 1 är ju, när det blir så stort så är det ju lite som rally, så man får ta hela grejen så liksom. Man åker fel och så kommer man fram och så blir man förvånad och så står man på någon kulle och så går det fort då.
Det är ju som sagt, det är
så tappar du kontrollen på vem som
precis
leder.
Precis. Alltså får man titta, det är ju det. Det är ju tur att det finns de här storbildsskärmar och även de här, vad kan man kalla det? Där det står nummer och raj och
pelare. Och
pelare, ja. Där det står vilka som...
Nej, det annars är ju omöjligt.
Ja.
Men det är kul. Jag gillar ju Monaco. Ja, inte på grund av att jag sitter på Café de Paris, då, utan jag tycker om hela stämningen där inne i Monaco och hela den här liksom historiken där med att det har funnits så länge och det alltid sett ut så här. Och det är liksom... Det är coolt. Jag har ju tävlat där 5 gånger ihop med Formel 1. Mm. Och man blir alltid liksom... Jag kommer ihåg Varje gång jag åker, har du varit i Monaco?
Mm.
Ja, man åker ju liksom, Monaco ligger nere och så är du uppe så här, så får du ju snirkla ner till Monaco.
Just det.
Och varje gång som jag åkte dit, både med, när jag var där med min svåger och sådär, så sjöng vi alltid på The Boys Are Back in Town med Thin Lizzy.
Mm.
Så fort jag hör den så tänker jag alltid på Monaco.
Sådär. Vad har du för låt till spa då? Har du någon?
Nej, det har jag faktiskt inte. Mm. Jag har tävlat mycket på spa också, men det har väl inte blivit någon låt där.
Mm. Får hitta någon.
Ja, men det är sån här, spa är sån här. De flesta banor har man ju ingen relation till så förutom, men det finns ju såna här speciella banor som Monaco som det är svårt att inte ha en relation till. Mm. Spa borde man ju ha det, men det har inte, det, som jag sa, det är så mycket mer Monaco.
Ja, det är klart.
Tycker man inte om motorsport så tycker man om motorsport i Monaco.
Mm. Ja, så är det ju. Ja, det tror jag att de flesta skulle göra
ja,
faktiskt.
Ja, det är jag helt undra på.
Men du, spara vad denna Eau Rouge, har du gått? Har du gått ja, i denna gång? Några gånger, det måste du ha
gjort. När jag var entusiastisk en gång i tiden och ville lära mig så gick jag banorna flera varv, ja. Inklusive spa faktiskt.
Ja.
Och då gick jag och sen så satte jag mig på olika ställen i kurvan och så försökte jag memorera in hur kurvan såg ut och sen så tränade jag lite omkörningar och olika spår i huvudet så liksom. Och så gjorde jag det varje kväll och vi var ju på den tiden så var man ju ute kanske en fyra dagar för att köra en tävling. Mm. Och idag så vill de här vara ute en dag eller högst två liksom. Men, och då tillbringar man kvällarna med att cykla eller gå runt banorna. Så.
Mm.
Så det har jag gjort.
Det gör de ju, det ser man F1-förarna gör ändå. De kör den här trackwalk och sånt fortfarande för att se. Jag antar att det inte har förändrat sig så mycket år för år på många ställen, men det kanske alltid är bra.
Det är någon asfaltsfläkt, någon kärlskott, någon innemarkering som har blivit högre eller lägre eller som vi kan gena eller inte gena på för att få punktering och så.
Men just på tal om oror, för jag hade hört talas om den innan och så har man sett på tv och så tänker man, ja, det är lite fränt med uppförsbacken, men man förstår ju inte förrän man står i den där jävla
backen
hur brant det är.
Ja, visst. Och det vänder ju där nere. Det blir ju en jättekompression när bilen vänder och sen är det ju bara rakt upp.
Mm.
Och alla bilar går fort där, fast den Formel 1 går ju väldigt fort.
Mm. Gör de. Ja. Vad tror du har kört som mest?
Ja, kanske en 70-80. Kanske 80. I botten där, jag var ju där med Super Touring-bilen, så kanske hade 170 eller något sånt, 180.
Men ni behöver, för er funkade det? Alltså jag antar att det är svårare att köra en sån bil i där än kanske F1-bilen, men du kunde hålla fullt hela vägen?
Ja, det gjorde ju inte alla, men det gjorde jag ju.
Ja.
Det gjorde jag. Och det gör inte. Alltså varje bil har ju sin egenhet och sin, så att om det går... om det går 170 eller 230 eller 250 spelar egentligen ingen roll liksom, utan ofta så följer väghållningen och aerodynamik och sådär med, så att det kan till och med vara lättare om du kan hantera hastigheten då och köra en bil som har mycket downforce till exempel, som en F1 har haft och så. Men sen är också hur man definierar ordet lätt.
Mm. Ja, det är klart.
när jag åkte där så var det lätt. Idag så klarar jag inte det.
Nej, det förstår jag. Men du, F1 som sagt igång är efter 4 veckors uppehåll ungefär.
Mm.
Ser du fram emot omstarten eller känner du att ge mig 2017 nu?
Nej, alltså nej, det vet jag inte. Jag svarar nej på båda.
Ja.
Vad jag ser fram emot. Alltså det är ju hur många poäng vinner Lewis Hamilton med. Och så kan man säga så här, de ligger ju nästan på samma poäng och det gör de ju. Men jag skulle bli oerhört förvånad om inte Lewis Hamilton vinner.
Mm.
Och tar man, säger man Nico Rosberg blir två eller etta då, sen är det ju liksom ingen mer där.
Nej, mästerskapet känns ju inte så... Det ska väl bli lite intressant att se vad Ferrari Red Bull-kampen där, vilka som kommer vinna nu den. Ferrari känns ju som de är i supergungning nu efter allt. Och
igen?
Ja, det känns som att...
det enda gången de inte har varit i supergungning på nästan 75 år var när Jean Todt var chef för Ferrari.
När Schumacher hade sina gyllene år där.
Ja, när Jean Todt, Schumacher och Ross Brawn.
Mm.
Drev teamet.
Mm.
Då kändes det som att det var lugn och ro och ordning och reda.
Mm.
Och sen efter det så har det väl... Ja, de vann ju VM i och för sig med Mika Häkkinen där. gjorde de ju. Det var nog inte någon av dem kvar.
Nej.
Säger jag, så får väl någon i så fall skriva och säga att det är fel. Men det tror jag inte att vare sig Sean Todd eller Ross Brawn var kvar i teamet då.
Nej. Så är det. Nej, men han, men Häkkinen körde väl med McLaren, va?
Så Häkkinen?
Ja, Räikkönen.
Räikkönen menar jag. Gimmi. Räikkönen.
Tänkte det.
Ja, det heter
Mika. Alla dessa finnar.
Mika.
Ja, nej, men du, att vi om man ska sätta en slant på helgens F1-segrare, och så sätter du nästan alla dina besparingar på Lewis då förstås.
Ja,
det och så sista tioöringen på Nico.
Det kommer ju att skilja väldigt lite mellan dem när det gäller kvalet, tror jag. Men sen så verkar det som att Lewis Hamilton har lite upper hand. Sen kan jag inte det där. Det kommer ju sån här Viasat kör ju sån här Expressen kvällstidningsgrejer, så nu får han starta sist.
Ja, just det.
Eller nu får han starta först. Mm. Eller nu är han sjuk och hinner inte fram i tid.
Ja, men han liksom kanske ska ta någon bestraffning där, motorbestraffning på Lewis. Ja. Precis, ja, det stämmer. Eventuellt. Men å andra sidan, det känns som att det spelar inte så stor roll för dem om de startar 15:e eller 2:a.
Nej, no. Alltså, det gör det väl om den ena startar pool då, ja, och den andra startar, då blir det väl så givetvis. Men
det verkar faktiskt som att, som du säger där, han ska ju ta en, det verkar som att han ska köra en grid penalty där.
Får jag fresta här med att läsa upp en startlista? Det har vi tid med, tycker jag, eftersom vi pratar om Formel 1. Så. Du börjar där uppifrån, så läser du lite snabbt allihop där och får scrolla lite.
Nu ska vi köra bara namn då. Gianni Morbidelli, Domenico Schiattarella, David Brabham, Gary Brabham, Derek Higgins, Steve Robertson, Akiko Nakaya, Naoki Hattori, Alan McNish, Eddie Irvine, Mika Häkkinen, Alessandro Zanardi, Bertrand Gachot, Paul Stewart, Otto Rensing, Heinz-Harald Frentzen, Julian Bailey, Rickard Riddell, Mashiko Kageyama, Jean-Marc Conon, Eric Hellari, Laurent Domé, Christophe Bourgeau, Eiki Muramatsu, Antonio Tamburini, Antonio Simoes, Carl Wendlinger, Mikael Bartels, Mikael Schumacher, Kuji Sato, Jan Nilsson, Jacques Isler. Där du Heinz, upp med Gesson Motorsport.
Och Heinz-Harald Frentzen vet jag, missade han också.
Ja, det sa jag, va?
Sa du?
Ja, jag tror han var nummer
12. Ett hyfsat startfält.
Ganska många kända namn där, ja.
Ett hyfsat startfält kan vi säga.
Macau Grand Prix
1989.
Ja. Du, det var som sagt, om vi säger så här, Brabham kände jag igen. Och jag kände igen Eddie Irvine och Mika Häkkinen, eller McNish. Zanardi, Morbidelli kände igen, för han körde ju mot Kristoffersson där, det där V8.
Ja, och så körde han F1.
Ja, precis. Men det var ju sen,
ja, så körde han ju Volvo i BTCC. Frentzen,
Riddell. Ja, det var ganska
många. Wendlinger, Sato körde ju F1 då.
Just det. Och Schumacher.
Och Janne Flash.
Mm. 89. Den plockar du fram bara så där.
Ja, jag kom på att vi satt och pratade om Formel 1 här, så kommer jag tänka på att det är nog ett av de tuffaste Macau. På den tiden så fick ju de som vann sina nationella mästerskap i Formel 3 i Japan och Tyskland och Frankrike och Italien och England och Sverige och alltihop. Och då var det stort i Sverige. Så då blev man bjuden, fick allt betalt att åka till Macau och köra VM-finalen i Formel 3. Då. Vi var jättevilse när vi kom dit för att bilen var inte byggd för Macau. Vi var där som förvirrade svenskar och såg den här fantastiska banan i Macau. Vi var inte ensamma och var förvirrade, kan jag säga, för att jag kvala 14 och 13, bara någon hundradel för mig kvala Mika Häkkinen, en exakt likadan bil.
Ja.
Och sen hade jag Frentzen och Zanardi och så runt mig. Men det var på den tiden umgicks vi där och hade roligt och så där, och det blev ju, det är lite roligt för nästan alla blev ju någonting.
Ja.
En del mer då som Schumacher och en del mindre som Jan Nilsson.
Men här var ingen av de här redan stjärnor alltså.
Nej, det var ju bara 89. Juniorer. Ja, det var ju bara valpar.
Jag ser Schumacher hade pole, ja, men David Brabham vann.
Mm.
Och Julian Bailey och Christophe Bourgeois. Det var ingen av de här stjärnorna som tog pallplatser.
Nej, fast Julian Bailey körde ju Formel 1. Och
Brabham var väl i och för sig... Han körde 30 lopp i...
Ja, men Le Mans några gånger och så här. Så att, ja. Han kört Formel 1 också, plus så körde BTCC och lite grejer.
Så men av de här riktigt stora namnen, så det var ingen som...
Nej, Schumacher vann nog ÅF. Han kanske aldrig vann, jag kommer inte ihåg. Ja. Nej, men det är ju... Macau är lite speciell då, du behöver ha varit där någon gång på den tiden. Mm. I år då så åker... Det finns ju bara en enda efter i serie. Och den efter i serien åker till den här tävlingen. Mm. Och så samma människor som tävlar mot varandra hela året tävlar mot varandra i Macau. Då. Men på 1989 och så där, då plockar de dem från hela världen. Mm. De två snabbaste, eller två, tre snabbaste från varenda mästerskap. Och då fick man också superlicens i Sverige om man vann. Ja. Det hade väldigt hög status då. Mm. Hade vi.
Men du, det är väl, är det Felix Rosenqvist som har kört här de senaste åren? Mm. Som har varit där? Mm. Tänkte vi bara ska nämna honom med ett ord. Han är stekhet nu. Kör allt helt plötsligt. Han var på Gelleråsen samtidigt som ni i STCC för häromveckan. Mm. Det gick väldigt bra för er i Flash. Mm. Får man väl säga. Men där körde han Legends. Mm. Klarade inte av Emil Persson.
Men det är ju, nu kommer jag ihåg att det var någon förra året som gjorde exakt samma race mot Emil Persson som Felix Rosenqvist. Mm. Så man kan ju nästan säga att jag är lika bra som Felix Rosenqvist.
Du håller fortfarande. Nu, DTM.
Vad säger man om Emil då?
Ja, precis. Är inte det en kille som kanske borde...
Jo, det borde han. Sen chansen. Är han ju specialist i den här klassen och satsar ju för som fanns. Mm. Han har ju lite försprång på mig som är 54 av förra året och
Felix
som kommer in och hoppar in i det där också. Då. Men han är definitivt bra. Det är ingen snack. Nej. Han skulle göra sig i alla klasser.
Han debuterade i DTM helgen efter. Blev 10 i sitt första race. Mm. Bättre än förväntat. Kändes som att få chansen igen nu på Nürburgring tror jag det var. Samtidigt som han skrev kontrakt med Formula E-stallet. Yeah. Ett indiskt stall tror jag. Mm. Och han, vad tror du? Är det vägen man kan gå?
Det är ju så här att om du inte har jättemycket pengar, och det har ju inte alla, och framförallt inte vi från Sverige då, så måste du köra allt. Och just nu är ju Felix jätterätt. Mm. Att han ska hamna i Formel 1 är kanske ingen... Jag ska inte säga att han inte gör det, men jag skulle nog kunna säga att jag tror inte det.
Nej.
Sen hoppas jag ju det självklart, han är ju värd. Men han gör rätt nu. Hans lycka är ju att han valde motorsport. För han är 25 år nu och det lossnade från honom förra året. Hade han varit hockey så hade de ju talat om för han redan nu vid 15 års ålder att han, eller fotboll eller något, att det är nog inte det här du ska hålla på med.
Precis.
Utan han har ju fått traggla vidare där liksom och kört lite undanskymt och varit klassad som duktig och kanske lite för rutinerad för F3-klassen och sådär och så i slut och så. Och så helt plötsligt så vann han och så fick han någon och nu så släpper det som en kork för honom. Men det släpper ju liksom under F1, om du förstår. Han är inte liksom stekhet för något F1-styrning eller så, för det är väldigt komplext där. Men däremot, han körde sitt andra DTM-race nu på Nürburgring, 10:e tror jag. Mm. Och sen så kör han Formel E som du sa, och han kör ju Legends, jag ska inte glömma. Nej, men han kör väldigt mycket.
Ja. Som kommer, och det är också, det du har sagt hela tiden. Då.
Han kommer ju att fylla sin erfarenhetsbox, så att han kommer ju att bli svårslagen. Mm. Han kommer ju att bli jättesvårslagen. Mm. Och så säger alla vilken talang han var, men det tyckte ju inte folk för 3 år sedan.
Nej.
4 år sedan.
Nej. Men det
gäller. Tänk om jag hade fått min son att satsa på motorsport istället. Då hade vi sparat mig mycket huvudvärk.
Ja, så är det. Du, hade tänkt att vi skulle prata lite inför Solvalla också, men jag ser att vi har redan hållit på så länge, så vi får summera där efteråt, för att den är ju 3 september och jag menar det är ju faktiskt veckan efter så är vi, ska vi vara tillbaka i tanken någonstans där. Mm. Vecka 36, 6, 7, 8 september eller sånt där. Så då kan vi summera det istället. Men kort, det känns som att för er del så du är lite där ni hoppades nu. Att du har sagt att efter, eller från Gelleråsen, kanske till och med Falkenberg innan, men att det var där ni skulle vara med.
Ja, fast det reviderade jag långt före Falkenberg gjorde jag det.
Men Björn Wirindheim 3, eller seger i Karlskoga.
Ja. Igen då så kan ni få en sticka ut takan här, men det är ju så här, vi fick ju bilarna och fick ihop teamet väldigt sent. På skala från 1 till 10 då så vill jag ju vara 10 givetvis, men det går inte att få ett team 10 under säsong om vi pratar i termer så. Där man kanske kan komma upp i 7-8 då, och i början av säsongen så var vi kanske inte mer än 2-3, alltså så dåliga var vi. Eller dålig, ja, det, alltså, vi hade inte tid och resurser, och sen hade vi lite otur med en krasch i premiären som stökade till för oss. Och då trodde jag liksom att när vi kommer till Falkenberg så, så har vi ordning på det här. Men den här kraschen som blev i premiären sköter det lugnet som man behöver. Och nu då så har vi till Karlskoga då, då hade vi lugnet, och då är kanske teamet uppe i 7-8. Och är man uppe i 7-8 då på en skala till 10, då kan du vara där och ta segern om du får den. Ungefär som jag pratade om Mark Marquez förut. Alltså du tar inte pol och kör ifrån dem om det är 8, men du kvalar bra och har lite stolpe in så vinner du segern.
Mm.
Och så blev det.
Mm.
Men som vi var innan där så behövde vi betydligt mer än stolpe in för att vinna ett race. Liksom. Vi behövde kanske ribba, stolpe, nacka in för att det skulle bli mål. Och det ser vi ju inte så ofta på Sportspegeln.
Precis. Men nu finns det lite hopp om att vara med på pallen, även om Solrobalen ja, är en väldigt speciell bana. Och...
Ja, men pallen är ju liksom ett möjligt mål nu. Då säger 4, 3, 2 så är ett möjligt mål. Men igen då, om någon gör ett misstag, om någon inte liksom får till ett, om något krånglar, så tror jag att vi är där nu för att hugga på
seger. Och så har du alltid seger. Race 2 där också med omvänd startordning. Och...
Ja, fastän vi kvalar ju liksom...
Ni kvalar för bra.
Ja, vi gör ju det. Ja. Så att vi... Ja. Vi hamnar för många bra i första race och sen får vi i princip för många framför oss till andra race. Så att det, så vi har inte haft någon nytta på det. Men igen, nu är vi liksom nästan där.
Mm.
Inte riktigt där. Och det behöver man ha en vinter på sig för att bli. Mm. Och det får vi ju ingen.
Nej, så är det ju. Det rullar på ganska intensivt.
Men jag är nöjd. Jag hade ju hoppats på lite pallplatser och med lite tur och liksom, tänk om man kunde få en seger i årets STCC med så kort startsträcka.
Mm.
Det var ju mitt mål liksom, och nu blev det så att nu kan jag liksom bocka av 2016 som ett helt okej år som jag kan stå för utan att stå och förklara bort mig liksom.
Och två deltävlingar kvar.
Vad tror ni om tränaren i Färjestad? Hur går det nästa race? Vad tror ni om Leffe som tränare i Färjestad?
Ja, precis. Ja,
kan du inte prata hockey?
Vi får göra det nästa gång.
Ja, men det slipper jag ju nu. Nu kan jag ju prata om STCC.
Ja, det kan du faktiskt. Det
med rak rygg.
Exakt. Men du, när jag har Solvalla och Knutstorp kvar på säsongen.
Bra banor för oss, tror jag.
Ja.
Speciellt Solvalla. Det är ju så nära Stureplan.
Ja, precis. Ja. Solvalla är lite det där. De vill vara STCCs Monaco, kanske.
Ja, mycket vitt vin.
Mm. Ja.
Lördag har jag också.
Vi...
Kan man gå vidare till köket sen precis. På Biblioteksgatan.
Anders Timmel var där, eller?
Anders träffar vi ibland. Ja, en trevlig kille.
Härligt. Du har det så trevligt på Solvalla då, nästa helg.
Tackar.
Så hörs vi efter det. Mm.
Gör vi. Ja, det gör vi.
Ha det gott.
Passa på också att hälsa ifrån Persbrandt.
Det tar vi. Som en...
Hej då.
Hej.